dags igen. Välkommen till Flugfiskeradion, radion för vått och torrt. Jag som pratar heter Jesper Hultqvist. Vi har kommit till avsnitt nummer 9 av Flugfiskeradion och jag vill börja med att be om ursäkt. Det har tagit mig alldeles för lång tid att få fram det här avsnittet och jag ber om ursäkt för det. Jag har helt enkelt haft för mycket att göra. Men framöver blir det bot och bättring, det lovar jag. Okej, nog om det. I det här programmet handlar det om havsöringsfiske. Jag har intervjuat kastinstruktören, flugbindaren och havsöringsentusiasten Telis Katsoudianos. Och vi började med den vanliga frågan. Hur kommer det sig att du började med flugfiske?
Det blev faktiskt, man har varit fiskeintresserad sedan man var 3-4 år gammal. När man reste runt i Medelhavet i Grekland så sprang man runt och mätte alla hamnar och sånt. Men sen när man började komma upp i mellanstadiet och så började man bli intresserad av att fiska mycket mer här hemma. Och så hade efter skolan verksamhet, när jag gick i femman tror jag, så var det flugbindning. Så då hakade på det och sen så kom man iväg till någon fiskeklubb och så började man binda flugor mer och mer där. Och sen så blev det bara att jag började flugkasta och tyckte flugfisket var häftigt, om man säger.
Hur gammal var du
då? Då var jag, ska vi säga, 11. Något sånt där. Måste ha varit 11, 9, ja, 11-12 tror jag. 11-12 tror jag när jag började kasta med flugor. Jag band flugor ett halvår innan jag började med själva fisket. Så fick jag ett kit innan jag fyllde, nej inte förlorade, julklapp fick jag. Ett sånt färdigt flugkit. Allting monterat. Linan var någon, var så ståltråd med coating på ungefär. Ja, ja. Men så stod man och försökte kasta och så fastnade man för det.
Ja. Vad hände sen då? Hur utvecklades det?
Det var ju det, i samband med det att man kom till den fiskeklubben då, så gjorde de en ungdomssatsning och fick med en del av klasskamraterna och började fiska mer och mer. Och allt eftersom, så när man kom upp där i högstadiet, så började man bli väldigt intresserad och så ville man ju få mer inblick i allting och sådär. Så var det då att hamna i Forshaga på gymnasiet, och vid den tiden då höll jag fortfarande på med allt fiske, mäta gädda och spinnfiska och allt möjligt. Men flugfiske är alltid ett speciell dragningskraft. Och sen när man kom till Forshaga och träffade likasinnade och hade en hel klass, en hel skola med lika nördiga killar, om man ska säga så, så blev det att det, och det är egentligen från den tiden där, från gymnasietiden, som man verkligen blev helt förstörd, om man nu ska se på det.
Och, jag tycker det är ganska bra med flugfiske. Vi ser positivt på det i det här programmet.
Helt klart, helt klart. Och jag skulle aldrig byta bort det mot någonting. Det är ju, man andas ju verkligen flugfiske både dagligen, alltså man ser till både som yrke och sen till som passion. Så jag formar ju mitt liv kring flugfisket.
Mm. Och, vad är det du gör i dagligdags? Hur ser ditt yrkesliv och flugfiske ut?
Om man tittar på från Are då exempelvis, så är det ju relativt dödsäsong då för det jag primärt håller på med. Då är det lite föreläsningar under vintern då, och flugbindningskurser och säljer lite bindmaterial. Men sen är det ju från mars-april och fram till september, alltså under högsäsong jag har som mest att göra. Det är ju kursverksamheter och resor och både kastkurser och fiskekurser. Och egen regi och sen för loop då, som jag är kontrakterad till. Så har jag loopdagar och temodagar och mässor och kurser för dem då runt om i Sverige i butik, olika butiker och så. Så under våren blir det att fara flänga rätt mycket. Och sen kommer ju hösten så som nu, och då åker bindgrejerna fram mer och mer. Jag strukturerar upp bindkurser och föreläsningar och så igen. Men det är ju under sommarhalvåret jag, om man ska säga affärsmässigt, tjänar mest pengar. Det är då det finns ett behov och ett större sug för att alla lära sig kasta och sådär. Så det är då jag har som mest att göra, helt klart.
Mm. Men, du har ju en speciell passion för havsöringsfiske, har jag förstått. Det är därför jag tog kontakt med dig för att prata lite om flugfiske efter havsöring.
Ja, precis, precis.
Jag tänkte att vi kunde glida in på det ämnet. Och jag har fiskat efter havsöring, kan jag säga, för jag har inte fått någon över ett par tillfällen från strand och så. Men när är det bäst att fiska havsöring?
Om man ser då att det här i Göteborg då, vi får ju fiska först 1 april. börja våra säsong. Och sen jag brukar, jag tjuvstartar ju alltid, åker ner till Skåne om det är mildvinter och så lägger några pass på kusten och sådär. Men egentligen tittar man primetime brukar vara april, mars-april beroende på hur tidigt våren kommer. Men så som det var nu då 2010 så var det ju fantastiskt fint eftersom det hade haft en kall vinter, så då var det så här utpräglat vårfiske i stora grundvikar och man hittar ju fisken mycket lättare på våren. Så hittar du liksom ett stort grundområde som är en halv grad varmare än resten av platserna runt om då, så brukar ju fiskarna dra sig till, till de platserna och så. Så att, och vårfisket är ju helt klart, det är ju det som egentligen är lättast. Framförallt om man ser till med fluga och så tycker jag. Du kan komma så nära kontakt på dem, kan vara där runt de här stora viken och träffa stim efter stim som kommer in och så. Så det brukar vara väldigt bra. Så det är väl det är lite av den enklaste perioden, men samtidigt så är det ju ganska kallt oftast. Alltså, så att det är den skönaste perioden att fiska. Maj tycker jag är, då är fortfarande fisket väldigt bra. Och det är lite skönare att vara ute lite med kvällsfiske de här sköna tidiga morgnarna och sådär också. Så att det, maj är väl favoritmånaden att fiska i, även om april många gånger kan vara bättre. Mm. Sen så brukar om man tittar på Göteborgsfisket och så brukar det vara ju fram till slutet av maj ungefär. Sen brukar det dö av en period och så är det segt faktiskt i ett par, tre, fyra veckor. Oftast fram mot midsommar ungefär. Då brukar nattfiske bli riktigt, riktigt bra. Och kan man ha på 3-4 veckor som är helt fantastiska nätter med de här långa, mer och mer ljusa nätterna som när det blir riktigt mörkt och så, då kan det vara riktigt bra. Sen så egentligen om man tittar, det, man kan nästan se så säsongsmässigt så är det ju, det brukar vara, om man tittar 3 veckor april är lätt, ganska, april är ganska lätt fiske och sen så kan de här sommarnätterna, de kan vara fruktansvärt svåra, men ibland är det barnsligt lätt, de nattfiskepassen. Och sen så i september igen då, sista 3 veckorna brukar också vara ganska lätt. Så det man kan nästan dela upp det så, det är ungefär en, under den halvårssäsongen så är det 3-9 veckor totalt och sådär, som oftast är väldigt bra. Och så brukar det hamna sådana här klämperioder däremellan där man kan ha bra fiske, men överlag är oftast det ganska trögt och det är svårt att lokalisera fisken, sprider ut sig på så stora ytor och så när det är lite varmare vatten och sådär. Så det kan vara lite klurigt vissa perioder och sådär, men gott om öring finns det om man tittar på kusten och så. Så att det är faktiskt sällan man går helt lottlös. Man brukar alltid vara i på fiskar eller få någon enstaka och så, även om man bara är ute en liten stund. Men det kommer ju från många års slitande och man lär sig olika fiskeplatser och lokaler och sådär. Så att man har alla har haft sina hundår, eller man ska säga, innan man har lärt sig att se struktur i hur fisken beter sig. Och sen givetvis hur mycket teori och kunskap man har skaffat sig. Ibland står man där och tycker liksom allt är rätt och ändå kliar man sig i huvudet, undrar vart öringen är någonstans.
Det brukar vara sådana fiskar.
Precis. Man vet ju aldrig. Teorier hit och dit. Och man kan ju se, helt klart se struktur i hur fisken beter sig och sådär. Men sen så vet man ju att i slutändan så betyder det inte att det kommer vara bra eller att det kommer vara dåligt eller någonting, för det finns alltid undantag givetvis.
Mm. Du nämnde ju 3 perioder där. Kan du ha någon idé om varför det är så att det är bättre under de perioderna?
Tidiga vårfiske är ju väldigt bra just för att fisken är oftast väldigt koncentrerad på mindre ytor eller så här grundområdena då, så det är ganska lätt att lokalisera fisken helt enkelt. Sen också att det inte finns så jättemycket föda riktigt än. För vattnet är någonstans mellan 3-4 grader upp kanske till 6-7-8 på sina ställen. Men det ligger ungefär på 5-6 grader på sin höjd där i början av april. Och därför är det ganska lätt att hitta fisken. Så det är väl det som gör det. Och plus då att det är brist på föda fortfarande. Och det är väl det som gör att det är ganska lätt då, under den perioden. Sen det här sommarnattfisket som jag sa där och de 3 veckorna, 3-4 veckor under juni-juli-skiftet, de kan vara fruktansvärt svåra just eftersom det blir så mycket föda. Det är en liten eller det finns flera olika arter av sandmask, men det är en liten sandmask som brukar svärma väldigt mycket under den perioden. Och de är från 1,5-2 cm upp till 5-6 cm och det kan svärma i sådana ofantliga mängder. Så man kan verkligen bli riktigt frustrerad över att det är så mycket fisk. Men också så mycket skördar som gör att det blir svårt att få din fluga och urskilja sig i mängden. Mm. Men då är det väldigt lätt att hitta fisk oftast. Alltså, har man de här ställena, alltså grundområden exempelvis i närheten av ganska djup vatten så fisken kan fly ner i kalla vattnet. Då, för de kommer upp i perioder och jagar under nätterna när det är lite svalare just när den här masken svärmar. Och ibland kan du träffa på 3 nätter idag där det är en perfekt balans mellan fisk, föda och just att din fluga inte försvinner i det här havet av mask då, utan att den ser till det lagom mycket mask, om man ska säga så då. Tillräckligt mycket för att locka till sig väldigt mycket fisk, men samtidigt inte så mycket att det är omöjligt att få dem att se din. Så den perioden kan vara både frustrerande men ändå också väldigt lätt vissa nätter, för att då är det mycket fisk, du hittar mycket fisk den perioden oftast. Och hösten är ju samma där, det blir lite som försommarfisket eller senvåren då. Havsören kommer närmare och närmare kusten, närmare sig de här lite mer åt vårställena än inte riktigt de här sandvikarna och lervikarna, för de är oftast igenväxta nästan efter sommaren då, men de kommer ju in på de här grundare områdena igen då. Lite aggressivare antagligen inför leken och så, de börjar ställa om sig och vattnet håller på att bli kallare och, så de får liksom en ny tändning nästan, om man ska kalla det då. Så att höstfiske kan vara ganska lätt ibland också, men samtidigt inga regler utan undantag där då.
Jag förstår. Men de här tre perioderna du nämner, är det just västkusten eller stämmer det för större delen av landet?
Ja, det blir ju, den perioden stämmer ju överens oftast ganska bra under större delar av Sverige också då. Men det är ju västkusten jag har fiskat mest, havsöring, och en del på sydkusten och så. Men lite nere ser man sydkusten och ner mot Österlen och sånt, där är det så mycket annat som kan spela in med väder och sånt som kan göra att det är fantastiskt bra fiske under en vecka i januari. Sen kan det vara jättesvårt i ett par, 3 veckor beroende på vindar och sånt. Ser man kusten där, även Helsingborgskusten, om man ser västkusten på Skånesidan och så. Ja, är det frånlandsvindar och kalla frånlandsvindar så då är fisket tufft. Då är det riktigt svårt. Ser man motsvarande fel vindar på Göteborgskusten exempelvis, då har du fortfarande pålandsvind på skärgården och du kan alltid hitta ställen där du kan nyttja felaktig vind till din fördel, och vilket är väldigt, väldigt bra då, och gör att fisken kanske är lite stabilare här uppe i skärgårdsmiljön då än vad den är nere, längre ner mot Skåne och på de ställena.
Jag förstår.
För det är helt klart en fördel med skärgårdsfisket, utan man säger. Och det är också ett missförstånd många har gjort, tror jag, om man ser till just det här av vårfisket. Då ska man vara nära, kustnära och gärna nära älvmynningarna och så. Och det stämmer ju till väldigt stor del då, eftersom sötvattnet och det är oftast någon grad varmare och sådär. Men om man tittar på den här mängden procenten havsöring under vintern och hösten då, som inte går upp för lek utan den väljer att stanna. De stannar ju kvar exempelvis då, om man tittar på om vi säger Öckerö eller Björk eller vilken ö som helst här ute längs Göteborgskusten. Den fisken som är stationär kring den skärgården, den väljer ju också att spendera vintern på grundområdena kring den ön. Den vandrar ju inte in och ställer sig i mynningen vid Göta älv och inte leker, utan den håller sig kvar ute på kusten. Och därför är ju fiske där ute på skärgården ju lika bra 1 april som den är längs västkusten, alltså längs bara kustbandet. Det är mycket fisk kvar där ute som struntar i leken och så. Så att fördelen med att fiska skärgården tidigt på säsongen tycker jag också är att du slipper de utlekta fiskarna. Du får ju nästan bara blänkare. Just det, de har ju varit där hela vintern och bara ätit. Till skillnad då från de utlekta fiskarna du kan få i älvmynningen och sådär. Så det är också ett sätt att plocka bort fisk man egentligen inte vill ha. Och man vill ju helst ha de här fina blänkarna och besorna eller utlekta fiskarna. Det är ju, ja, det kan vara kul för du kan få stor fisk, men samtidigt det är inget, man blir inte lika glad, framförallt inte när man har hållit på några år, så blir man inte lika glad för en utlekt fisk. Och så är det ju bara. Man blir ju kräsen med åren. och sådär. Jag vet ju själv när jag var yngre, men man blev jätteglad om man fick ett stor fisk och visste inte om det var en besa eller om det var en plänkare. Det hade man inte koll på när man började som knatte liksom. Det hade man ingen koll på. Då var det stor fisk bara, men nu då när man är så pass gammal så att man kan... Ja, man har ju koll på vad som är av personlig värde, vad jag värdesätter. Och då väljer jag att undvika att kroka besarna utan låta dem vara i fred under så mycket som möjligt. Givetvis så finns ju de överallt också, men man kan ju låta dem vara i fred och så försöka rikta in sig på de här fysiskt starkare fiskarna och sådär. Så
när jag fiskade efter havsöring så stod jag ju på land och kastade, och det går ju naturligtvis att fiska från båt också. Vad föredrar du?
En kluven fråga. Jag får ett mixat svar. Jag personligen fiskar ju till 98% ifrån land, eftersom jag inte har tillgång till båt. Så att, men i vissa lägen så självklart så skulle jag föredra båt. Framförallt om man ser till det fisket här uppe på västkusten. Även givetvis ner mot Skånehållet också. Så. Men här på västkusten är framförallt, för här har vi mycket, så mycket kobbar och skär och småöar och sånt som är, ja, vad ska man säga, nästan ofiskade, eller det är aldrig någon folk i de områdena, så att du kan ju fiska av alltså, och avtäcka nya platser på ett helt annat sätt då du kan göra om du bara går från land då. Mm. Men sen så, du klarar ju dig från land, och det har vi gjort i alla år som sagt, så det inget måste. Det är lite häftigare ju till att puttra runt med båt eller flytring då också. Mm. Men man behöver inte, tycker jag inte.
Nej,
det är just det. Man kommer till nya platser och man kan hitta ännu fler smultraställen där du slipper stötta på folk ju till.
Mm.
Till den största fördelen skulle jag säga med båt, att du kan hitta nya platser och så.
Ja. Om vi ändå pratar utrustning, som vi kan kalla båt för att vara utrustning. Mm. Vad behöver man för typ av spö och lina och sådär för att få ett lyckat havsöringsfiske?
Om man tittar på spöet först och främst, det är väldigt individuellt om man gillar för typ av aktion och sådär, beroende på kaststil och sådana grejer. Men jag skulle ändå förespråka ett spö med ganska snabb aktion alltså, och alltså, som kan leverera höga linhastigheter, alltså ett kortslaget snabbt spö. För det blåser ofta på kusten och behöver någonting så du kan sätta ordentlig fart på linan. Och det är lättare med ett styvare, snabbare spö om man säger, så du kan få upp höga linhastigheter. Om man ser då till linan, vad man fiskar med. Jag har alltid tre uppsättningar med mig. Jag har en helflyt och en hel, en intermediate lina då. Och sen en jättesnabb sjunkande lina. Och det är just det fisken framförallt här till. Göteborgsfisken och så. Skånefisket så använder jag flyt och intermediet. Men ser man här uppe på västkusten så har vi ju de här djuparanterna och sådär som du täcker av väldigt bra med riktig sjunklinar. Och just där, om man tittar exempelvis ett tillfälle där man använder sjunklinar, tycker jag. Det är de här fina, vad ska säga, majdagarna. Det är soligt och fint och det är fortfarande kallt i vattnet. Det är en 10-12 grader, men det är soligt, fint och det är klart vatten och så fisken är på lite djupare områden. Den är inte inne på de här halvmeterställena, meterställena längre, utan de är ute på djuprantor och sådär. Och för att komma i kontakt med dem så måste du nästan ha sjunklina. För även om det är en plats är 5 meter djup så går fisken någonstans i mellanskiktet. Och där är den trygg. Det är hans trygga förvar eller förvarsplats eller vad man ska säga då, under den perioden. Och slänger ut en flytlina och en... Även om flugan är jätteförtyngd, men när du fiskar hem nu, då fiskar du ett par decimeter under ytan. Fiskar ser garanterat din fluga, men den vägrar gå upp. Eftersom den känner sig inte säker i det spektrat, då är det starka ljuset och klara vattnet. Och har du då sjunklina så kan du verkligen, då drar du flugan i det skiktet den känner sig säker. Och den äter ju fortfarande på det djupet då. Så du kommer ju åt fiskar som du normalt sett kanske inte får med flytlina. Och just det, du kan ju svepa en fluga längs med en djuparamp på ett helt annat sätt än vad du med en flytande lina. Och det är ju fiske börjar med, för det var inte så jättemånga år sedan jag började med det. Och ska ha 4 år sedan snart jag började fiska med sjunklina på kusten. Och om man tittar på sina egna fångstskalor, man har ju sett en ökande trend av fisk under perioder man tidigare inte fått fisk. Och framförallt större fisk. Mm. Och så. Så att det är nästan ett måste, tycker jag, i arsenalen. Att ha en riktig sjunklina och sen då en flytlina. Intermediaten hamnar ju någonstans mitt emellan, tycker jag. Men det är en väldigt bra lina. Det kan vara läge när den kastar ju bättre i vind. Alltså flytlina egentligen, det är ju den sämsta linan att kasta med i tuff vind. För den har ju i förhållande till sin vikt då en tjockare diameter än vad kanske en intermediate då, eller en riktig sjunklina har. Så att det är också ytterligare en fördel med sjunklina, att du kan kasta oavsett hur mycket du blåser, så kan du fortfarande få linan att skära genom vinden på ett helt annat sätt. Och helt klart fördel att kunna kasta genom vind och sådana grejer. Och du kan ju fiska med sjunklina ganska ytligt också. Att bara för att den är snabbsjunkande och vi kastar ut och fiskar den fluga med en gång, så är du bara ett par tre decimeter under ytan. Men då är det fördelen att du kan kasta rätt emot vinden utan att oroa dig för att halva klumpen kommer tillbaka, utan den går rätt igenom.
Mm. Vad har man för storlek på grejerna då? Vad är det för vikter på spön?
Beroende på yttre förhållanden, så från klass 5, från de här sköna stilla kvällarna till 7-8, kanske till mer än 8 ibland när det är riktigt kraftiga vindar och du fiskar med stora flugor och sådana grejer. Så att det är lite smaksak. Tittar man på fiskens storlek, framförallt här i Göteborg, så klarar det mer än väl med en klass 5. Men det är också de yttre aspekterna. Anledningen varför jag personligen går upp kanske i linklasser och så, det är ju för att man ska kunna fiska och kasta i alla förhållanden utan att det blir tråkigt. För det är anledningen, som jag sa där, lite börja flugfisket, det är ju det är det som är det roligaste. Och jag är ju en riktig kastnörd också, så att jag tycker det är kul att kasta. Och stå med en klass 5 med stor streamer i 12-13 sekundmeter, det är inte roligt.
Men det låter ganska jobbigt. Men när du snackar för klass 5-8, det innebär att det är enhandsspö vi pratar om.
Ja, alltså. Precis. 9-10 fot ungefär tycker jag är mest lämpligt. Jag själv personligen fiskar mest med 9,5 fots klass 6. Jag har riktigt snabb sexa. Så det är 6-7 nästan. Just det, så då har man lite det här mitt emellan aspekter, att du kan kasta ordentligt ganska stora flugor i tuff vind, men ändå du kan ändå finlira med den när det är de här stilla kvällarna och så.
Flugor då? Den vanliga frågan. Vilka flugor ska man använda för att få havsöring? Det vill jag personligen gärna veta.
Den du tror på. Det är väl... Ser man här också lite säsongsbetonad givetvis. Tidigt på säsongen är det kallt och vattnet och bristande föda, om man säger, i vattnet. Och så där kan man känna att där spelar det ju inte så stor roll många gånger. Det är snarare det är alltid givetvis så hur man fiskar som är viktigast många gånger. Men vårfisket är ju framförallt så att det är att du ska kunna fiska den tillräckligt långsamt eller fiska den tillräckligt snabbt. Så. Men om man ska ta några flugor jag gillar på vårfiske, det är ju ganska stora, mellanstora Ole Baggers, en storlek 6 streamerkrok. Lite olika färger, någon svart och någon sån rostorange. Jag har ingen personlig kärlek till de här glittriga rosa flugorna, de klarar jag inte.
Okay. Mm-hmm.
Men det är ju som man säger, många blir saliga i sin tro på vad de gillar och sådär. Framförallt vårfisket så tycks det många gånger inte spela en större roll på färgen och sånt. Det är snarare kanske storleken på flugan och hur du faktiskt fiskar den då. Men
finns det särskilda knep där då? Har du några tricks när det gäller hur man fiskar dem?
Jag brukar överlag då kallt vatten, ganska långsam hemtagning. Och sen då faktiskt bryta det mönster och fiska jättefort. För det, om man tittar på hur snabbt vi kan ta hem en fluga egentligen, så är det fortfarande ganska långsamt mot vår springfiskare kan ta hem sitt skeddrag. Så att man ska inte vara rädd på att sätta fart på grejerna heller. Och sätta spöet under armen och dra med båda händerna brukar funka väldigt bra ibland när det är trögt. Men man kan säga överlag kallt vatten, långsam hemtagning, mellantemperatur, alltså perfekt temperatur som är mellan 8 och 10, 11 grader. Då kan det vara väldigt olika från dag till dag. Och sen när det blir väldigt varmt i vattnet så är det ju oftast väldigt snabb hemtagning som ger resultat som triggar igång dem då. Men det är lite olika faktiskt. Mm. Jag tror framförallt då hemtagning och flugval är ganska avgörande. Om du tittar exempelvis, ska du fiska imitativt med räka, så ska du, man ska tänka efter lite på hur den, hur ser den räka ut i vattnet när den inte är skrämd. Den svävar nästan bara. Mm. Alltså den rör sig inte med några stora snabba rörelser, utan den svävar ju mer och mindre. Och så blir den skrämd och så gör den 3-4 sådana här panikryck åt lite olika håll och sånt. Och sen så svävar den vidare igen. Så det är ungefär, det är ju sån hämtågning man ska försöka efterlikna kanske, när man, om man då exempelvis då har en räkimitation eller. Och det är ju som sagt, som jag sa där, att lära sig att imitera sitt byte via hämtagning är nog många gånger viktigare än faktiskt vad det är för stråflash eller vad det är för specialdubbing du använt och sådana här flugor. Utan rätt profil på flugan och fiska den som du har tänkt att den ska efterlikna, om man nu kan säga så.
Mm, jag förstår.
Så det är väl det som, det tycker jag är viktigt.
Mm. Du var inne på vårflugorna. Har du några tips för sommaren och hösten också?
Alltså är man just sommartid då, eller när man kommer in en bit i maj, där brukar jag fiska väldigt mycket med fiskimitationer. Det är just det här sjunklinjefiske då. Allt ifrån små spiggar ända upp till stora sillimitationer. Och sen kommer man, det funkar även bra mitt på sommaren. Alltså som jag sa där förut tidigare med just att sommarfisket är oftast betonat på nattfiske. Men givetvis hittar du något ställe där det är kallare vatten och fiskar med sjunklinna exempelvis. Fisken äter ju fortfarande på dagen. Men inte så, det är mer ströfiskar givetvis du hittar dem. Men då är det ju stora fiskimitationer och ganska snabb hemtagning. Annars är ju sommarnattfisket ju just den här imitativa med de här sandmaskarna, framförallt under juni-juli-skiftet. Kommer man in i augusti sen, då är nattfiske, det är mer med stora räkimitationer och sånt då. Och hösten börjar bli, då blir det lite mer som vårfiske den, att fisken börjar bli lite aggressivare i kallare vattnet. Då finns det ju inte så mycket att äta, men och just därför så, när det är så mycket mat och så många olika typer av föda, så kan det också ibland vara omöjligt att säga vad för fluga vill den äta idag.
Mm-hmm.
och då därför kan höstfisket samma då som våren vara så att det är ganska enkelt, för att det spelar inte så stor roll. För att den kan ta din wollybagger, den kan ta din fiskimitation och den tar din maskimitation. Och eftersom allt det där finns naturligt i havet för den perioden då. Så då är det fiskesättet, alltså variera hämtagningen, snabba hämtag, korta, långsamma, långa, snabba, och hitta det som är rätt melodi för dagen. Mm. Det tror jag väldigt mycket på, att man varierar hämtagningen, inte fastnar i det här, det man brukar göra, kasta ut, dra hem, utan att man experimenterar mycket med hämtagningen och det där, och det tror jag är väldigt mycket fisk, att man oregelbundet, verkligen. Tills man hittar det som är rätt.
Ja, nej, jag vet själv, jag måste själv påminna mig det här med att det blir lätt, som du säger, att man hamnar i en dålig rutin. Kastar ut och tar hem, som sagt. Fundera på annat, kanske.
Ja, exakt. När ska man ta fika? Det brukar komma till ibland.
Ja. Du var inne lite på det här tidigare, men om man då går på land och inte har båt, de flesta av oss går väl på land då, hur ser en bra fiskeplats ut, om man säger så, för havsöring? Vad ska man leta efter för?
Det korta svaret blir varierad biotop, alltså varierad miljö. Allt ifrån lera till sand, till tångrusker, stora stenar, djupranter, grundtoppar. Men tittar man säsongssätt då, april och januari, februari, mars då, för det är längre ner, så är det ju sandvikar, lervikar, givetvis lite tång och sånt också, men där är ju varierad bottenstruktur och gärna lera där man kommer i kontakt om kanske med lite borstmask och sånt. Jag tror djupet där spelar ju väldigt stor roll, att det ska vara grunt nog så att det blir varmare. Men och det är samma där nattfisket då med mask, att det ska vara varierad botten och sådär, men gärna där ska finnas ganska mycket lera och sand, just för att det är där den sandmasken finns då. Sen då finns det ju öringsställen som är fantastiskt bra, där det är mer eller mindre bara är sten och tång. Men då är det mer kräftdjur och kanske småfiskar och sånt man får fiska efter. Så det är lite olika, olika platser håller ju olika typer av föda. och så på lite olika sätt. Så det kan vara väldigt bra. Jag lärde mig väldigt mycket när man läste lite marinbiologi och sånt, just för att få förståelse för vad finns i den här biotopen. Och exempelvis då lera och sandställen, när man tänker att det här ser helt sterilt ut. Men så tänker man också, här finns det småfisk, alltså små plattfiskar och sånt. Det äter ju också öringen. Och sen finns det ju väldigt mycket mask, alltså sandmask och borstmask och sånt. Men då får man ju hålla sig på den platsen när det är läge för den platsen. Men om man hittar en drömplats som kan funka året runt, då ska det ju vara en grundvik. Och utanför den grunda viken så finns det lite djupranter med blandad botten. Och så ska det gärna kanske finnas något litet skär som gör att det simmar emellan och sådär. Och det finns ju många sådana drömplatser. Och det är ju en niro att titta på flygfoton, är ju ett fantastiskt sätt att hitta nya ställen. Att man tittar ut någonting, att här kan nog se bra ut. Och så testar man platsen. Och oftast har man ju, ofta har man ju rätt. Att man har ju lärt sig av sin år på kusten, vad som kan vara bra och inte bra.
Ja, det var ju ett häftigt sätt att använda Eniros kartor, det har jag inte tänkt på faktiskt.
Mm. Ja, det är faktiskt riktigt bra. Det är riktigt bra. Och även hitta.se har ju de kartor, som flygkartor och satellitbilder och så. Mm. Man kan säga så här, alltså, tror du att det finns öring där så finns det antagligen det. Så kan man nästan säga, i alla fall om du har fiskat ett tag och du känner liksom, här måste det finnas öring, då är det nästan garanterat att det gör det. Sen ska man ska alltid ge en ny plats minst 3, kanske till med 4 chanser. Man ska aldrig, alltså om man testar en plats och så får man ingenting, så ska man inte stryka bort den. Det kan vara en slump att det är dåligt just då. Och på samma sätt som att en jättebra plats som man testar en gång kan vara jättedåligt 2-3 gånger efteråt. Så det kan vara, man ska alltid prova olika platser vid olika tillfällen och alltid ge dem några chanser innan man stryker dem som är det ingen bra öringplats. För att det kan vara just den dagen att det är lite för lågt vattenstånd för den platsen, vinden ligger fel, strömmen har dragit förbi, tidvattnet har gått ut och så vidare och så vidare. Det är många sådana grejer som kan göra att en plats blir dålig men också blir fantastiskt bra då.
Mm. Nu har vi pratat om när man fiskar havsöring, hur och var. Är det några andra tips och tricks som jag har glömt att fråga om som du vill berätta om?
Ja, man kan titta lite på just det, många frågor just det här med tafsar och sådana grejer. Som jag sa där lite just med liner. Jag är inte så förtjust i sådana här polyleaders, utan jag kör hela och byter lina helt enkelt. Och tafslängden kan ju vara, jag tror inte dimension, alltså tafsspetsen, givetvis så det spelar ju också roll just hur tunn tafs du har. Det kan ju spela väldigt stor roll de här solskensdagarna och kristallklart vatten. Och får man gå ner i tafslängd.
Mm.
Eller tafstippet, tafstjocklek får man säga. Längden ska ju givetvis öka då. Ju klarare och finare väder, ju längre tafs ska det vara.
Hur långt snackar vi som längst då?
Jag har varit uppe på 2,5 spörlängd när de är riktigt kinkiga. Okay. Men då är det de dagarna nästan är vindstilla och sådana grejer också. När det verkligen är som bleke. Mm. Då kan det vara tufft.
Mm. När du säger att du inte använder polyleaders inte illa det, innebär det att du knyter alltså tafsen, tippet, direkt på linan då?
Jag köper sådana färdigtaperade nylontafsar.
Okay.
Så ungefär 9-12 fots färdigtaperad och sen knyter jag på min önskade tippet där efteråt. Och det är alltid från 0,18 till 0,25 och ibland 0,30 till och med när jag kör sjunklina stora fiskimitationer. Man kan säga så här, ju mer din lina sjunker, ju kortare tafs kan du ha. Det är också en grej att tänka på. Man ska inte ha 2 spörlängde tafs när du fiskar sjunk. Det är helt onödigt. Och bara stökiga och kasta.
Mm.
Så att ungefär sjunklina brukar köra en spörlängd och ner då, i tafslängd. Och flytlina en spörlängd minst uppåt då.
Okay.
Men sen när man tittar allmänt på havsöringsfiske, vad man ska tänka på, tycker jag att framförallt under, när man kommer till stället, man ska inte bara klampa rätt ut och börja kasta, utan man ska ju, jag brukar i vissa ställen att tänka på, exempel om solen ligger i ryggen tidigt på morgonen och tänka på hur lägger jag min skugga nu när jag går ner mot vattnet. Ibland om man kommit på sig själv och går över en kulle så ser man liksom att man har lagt sin skugga över hela viken. Och då tänker man, japp, det var inte så smart. Mm. Så ibland har det blivit att man nästan klättrat och rullat ner för berget för att inte kasta skugga och sådana grejer. Och ofta får man fisk på första kastet precis i strandkanten. För att man har inte skrämt fisken. Man får ändå tänka på att det är en öring. Och öringen är ju fruktansvärt skygg fisk många. Där jag tycker det är de dagarna man kanske väljer att egentligen stanna hemma. Det regnar och blåser och är riktigt, riktigt skitväder. De dagarna ska man ju gärna ut och fiska för att, som jag sa, där öringen är ju en skyggfisk. Och när havsytan då blir riktigt så här räfflad och det går mycket vågor och halvkraft i sjö och så, då är ju fisken inte skygg för att den har ju begränsad sikt uppåt över ytan då, utan den simmar runt ofta och jagar väldigt, väldigt lite de dagarna. Så det tycker jag är väldigt viktigt att man ger sig ut de dagarna man kanske hellre stannar hemma.
Jag får tacka dig så hemskt mycket, Tellis, för all den här erfarenheten du har delat med oss. Kan du berätta för lyssnarna var du kan nås på nätet om de vill lära sig mer om det här eller kanske köpa dina tjänster?
Absolut. Jag har ju tre sidor. Den ena sidan som kan vara väldigt kul för havsöringsfiskare är ju till min havsöring.se eller havsoring.se då. Där jag skriver allt möjligt om havsöringsfiske och även folk får rapportera in sina fiskar och lite fångststatistik och sådär. Just för att få lite syn på hur västkustfisket är efter havsöring. Och det är ju alltifrån fiskare från Varberg hela vägen upp till Strömstad sånt som är inne. Och det finns ett forum och blogg och sådana grejer där. Sen har jag ju, om man ser till kursverksamheten och så, det är kastkurs.se. Där ser ni, finns ju alltifrån rena fiskekurser till kastkurser och lite resor och sånt där. Och sen samlingssidan för det hela är ju min, det är ju Tellis flugfiske. Och det är ju tellis-flugfiske.se. Och det är ju samlingsportalen för alla dessa sidor då. Och det är bara att höra av er om ni har frågor eller om ni vill boka en kurs eller bara allmänt köta skit om fiske. Så det är bara att höra av er.
Det låter bra. Jag får tacka dig så hemskt mycket en gång för att du vill vara med. Så
tack själv, det var bara roligt.
Det var intervjun denna gång och jag hoppas att du tyckte den var intressant. Lägg gärna en kommentar på bloggen flugfiskeradion.se eller på den nystartade Facebook-sidan. Du hittar dit genom att söka på ordet flugfiskeradion på Facebook eller genom att följa länken på flugfiskeradion.se. Du hittar länken i den högra spalten. Tack för denna gång, vi hörs snart igen. Tills dess får jag önska dig ett riktigt skitfiske. Som vanligt är det Christy McLaren som fixar musiken. Du hittar mer information om henne på musicalley.com.